En podcast från Aftonbladet.
I det här avsnittet ska vi berätta om ett ovanligt välorganiserat gäng som delvis byggt sin kriminella verksamhet kring en typ av postordersystem som de använt för att skicka narkotika kors och tvärs över landet. Grunden för verksamheten har varit ett flertal knarkcentraler i Stockholm. Lägenheter som uteslutande används för att på ett systematiskt sätt packa, märka och distribuera narkotika till tusentals köpare. Nu har verksamheten avslöjats och vi kan berätta om insatsen som gjorde att man kom nätverket på spåren. Senare i avsnittet kan vi också följa upp vår egen rapportering om gängmannen som kallats för svensken och berätta att han nu är efterlyst och riskerar fängelse. Mer om det sen i det här avsnittet av Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Vi börjar alltså i Stockholm och i berättelsen om de knarkcentraler som Tullverket har avslöjat. Joakim Björlin Axeling har varit utredningsledare i det här ärendet. En utredning som börjar med några paket.
Den 19 december förra året 2023 då tog Tullverkets kontrollavdelning en försändelse. Eller ja, i det här fallet så var det flera försändelser.
Det handlar om fyra olika paket. Och i dessa hittas amfetamin, kilovis.
Ja, och de var adresserade till samma person. De här försändelserna, de togs i beslag då av kontrollavdelningen.
Tullen gör snabbt bedömningen att det är påhittade mottagarnamn på paketen. Det är i det här läget som man tar ett beslut som kommer att få stor betydelse för den fortsatta utredningen.
Det som egentligen initierar ärendet då, det är att den åklagare som får ärendet på sitt bord tar ett beslut om att låta två av de här försändelserna gå vidare i postflödet och de sätts under bevakning.
Det innebär alltså att personal från tullen väntar för att se vem som kommer för att hämta ut de misstänkta paketen.
Ja, då är det ju egentligen uteslutande spaning. Försändelsen ligger på ett postutlämningsställe. Den är under bevakning. Vi har spanare på plats som väntar helt enkelt.
Det blir en tids väntan.
Och det tar två dagar till den 21 december tills vi får napp. Då är det en man i väktaruniform som hämtar ut de här paketen med vad vi då inte vet, ett falskt körkort.
Väktaruniformen är inte det enda som sticker ut. Mannen beter sig också lite udda när han hämtar ut paketen.
Det första som spanarna noterar, eller observerar, det är att den här mannen, han tar sig tid att fotografera försändelserna och våran hypotes här är att det gör han för att han ska meddela sin uppdragsgivare att den delen av uppdraget är slutfört, så att säga, att försändelserna är uthämtade.
När paketen är uthämtade går mannen till en bil utanför. Tullen skuggar honom.
Han lämnar platsen sen i bil och span hänger på. Man upplever att mannen kör på ett vis som kan uppfattas som att han försöker skaka av sig eventuella förföljare.
Om det är det han försöker göra så lyckas han i alla fall inte. För tullen fortsätter att skugga bilen.
Färden leder till ett flerbostadshus vid Gärdet. Och i anslutning till den fastigheten så grips mannen sen av tullkriminalens personal.
Efter gripandet går man in i en lägenhet i huset på Gärdet där man gör en husrannsakan. Och där möts man av en häpnadsväckande syn.
Och när man kommer in i den här lägenheten så blir man, det är ganska, man blir snabbt varse om att det här är ju inte en, det här är inte en lägenhet som någon bor i. Utan här bedriver man verksamhet. Det är narkotika överallt. Det är påsar, lådor, kartonger med narkotika. Det är förpackningsmaterial över hela lägenheten. Det är travar med kartonger. Det är förpackningspåsar, det är såna här redline-påsar, det är vakuumpåsar och det är Ja, och så finns det utrustning för att förpacka den här narkotikan då. Vågar, dator, skrivare, etikettskrivare, vakuummaskin. Och det är det som finns i det är det som finns. Det är liksom, ja, det här är bara det är en verkstad för att förpacka narkotika som man sen ska skicka. Och sen hur det som också slår en, det är liksom hur, ja men hur skitigt det är. Det är liksom inte fräscht. Det är, ja men rent ut sagt, ohygieniskt.
Efter tillslaget vid Gärdet fortsätter utredningen. Tullen gör bland annat fynd i den misstänkte mannens mobil som leder till andra adresser i Stockholmsområdet. Dagen efter så slår man till mot en lägenhet i Sundbyberg. Dagen efter det så slår man till mot ytterligare en lägenhet, den här gången i Skärholmen. Och någon månad senare mot ännu en lägenhet. Och i lägenhet efter lägenhet så gör man mer eller mindre identiska fynd.
Det är att i de här packarkvartarna, distributionscentralerna, då har man jobbat utifrån vad vi kallar för packlistor. Jag skulle säga en form av orderlistor där man i en oftast ganska ohygienisk miljö har förpackat narkotika utifrån beställningar då, i brevförsändelser. Själva förpackningen, den har skett utifrån detaljerade manualer. I alla de här packarkvartarna så har i stort sett identisk utrustning i form av dator, skrivare, vakuumförpackare, etikettskrivare. Det har funnits på samtliga platser. Och man har, jag vet inte, jag har svårt att beskriva det på annat vis än att man har kunnat förpacka narkotikan på ett nästintill industriellt sätt. Det har varit, de har sett likadana ut, förpackningarna, man har följt ett flödesschema med hur man ska packa, och sen så har de postats då till köpare över hela landet, och vi har även exempel där man har postat försändelser till adressater utomlands.
Du beskriver det som nästan industriellt. Det kan vara lite svårt att få grepp om skalan. Hur storskaligt skulle du säga att det här är, alltså det här ärendet eller den verksamheten som det handlar om?
Ja, alltså vi har indikationer på att den försäljningsplatsen, dels på då darknet men även det som vi kallar internet eller öppna nätet, som det här kriminella nätverket har använt sig av, den försäljningsplatsen, den har legat i topp 3 vad gäller svenska försäljningsplatser för narkotiska preparat på nätet. Så där någonstans ser vi.
Under utredningens gång så identifieras en rad misstänkta och flera misstänkta lägenheter. I utredningsmaterialet går det att identifiera minst 4 lägenheter som mer eller mindre helt tycks ha använts för verksamheten. Dessutom finns fler adresser som också går att knyta till det här ärendet. Och genom arbetet så kan man alltså också identifiera flera misstänkta personer. I slutet av 2023 och i början av 2024 grips och häktas ett flertal människor. Det kommer i slutändan att handla om 9 personer som är misstänkta för olika grader av inblandning. Och här så kommer vi inte gå igenom dem en efter en, men vi ska ta en närmare titt på en av dem. Det är en man i 50-årsåldern som grips i mitten av januari. När han konfronteras med misstankarna som riktas mot honom så säger han att han inte har något med knarket att göra. Tullen frågar honom varför han haft en större mängd frimärken i bröstfickan, närmare 100 stycken. Och då har han ett svar. I förundersökningen sammanfattar tullkriminalen hans förklaring.
Han jobbar som jultomte och då är det paket som jultomten har och att han ibland måste skicka dessa med post.
När han får frågor om lägenheten där narkotikan hittades kommer en liknande förklaring. Han säger att han använt lägenheten för att packa saker som han skulle leverera till barn när han jobbade som jultomte. Det här kommer att återkomma. För i mannens mobil hittar man ett flertal bilder på honom när han faktiskt är utklädd till tomte. Han har naturligt långt vitt skägg och poserar på bild efter bild i röda tomtekläder. Andra fynd i mobilen tyder på att han har ett mycket stort intresse för jultomten. Han googlar bland annat på Rovaniemi, den plats som internationellt är känd som jultomtens hemstad. Den här tomtefixeringen kommer att bli en del i utredningen mot mannen. För flera av de andra misstänkta har nämligen återkommande kontakt med en man som kallas för Santa. En misstänkt skriver om Santa i en av de krypterade chattarna. Vi har låtit en AI återge meddelandena.
Santa, kan du förklara till Affe hur man gör etiketter? Skriv här Santa.
En annan skriver vid ett annat tillfälle.
Hello Santa, I have Christmas for you. When can I deliver it?
Andra misstänkta beskriver också i förhör att de varit i kontakt med en lite äldre man som ser ut som en jultomte. Men den utpekade mannen, han som alltså tros vara Santa, fortsätter själv att neka till inblandning. Han säger visserligen att han hjälpt till och postar några paket, men att han inte haft någon aning om vad som funnits i dessa. Och lägger till att det har varit samma procedur som när han har varit jultomte. Den här mannen är alltså en av de 9 som misstänks i målet. Enligt Tullverket så misstänks samtliga ha varit en del av en typ av postorderverksamhet där tusentals köpare kunnat beställa hem droger med några enkla klick. Enligt Tullverket så har de misstänkta arbetat på uppdrag av något kallat Drugify, en säljare på marknadsplatsen Flugsvamp på Darknet.
De personerna som är misstänkta i det här ärendet, det de misstänkt för är att ha förpackat och distribuerat narkotika, och hypotesen är att det är för de här handelsplatsernas räkning eller för den som ligger bakom de här handelsplatserna för dens räkning. En köpare, missbrukare, har alltså kunnat gå in på de här handelsplatserna och beställa produkter som sen har förpackats och distribueras av de misstänkta i ärendet.
Hur har det gått till när folk har köpt de här drogerna?
Det är lite samma princip som när du går in och handlar på en helt legal hemsida. Det enda egentligen som har... Du klickar in på hemsidan. Du lägger den narkotikan du är intresserad av att köpa i din varukorg. Och sen så går du vidare till utcheckningen. Som jag har förstått det, så är det som skiljer här att innan du kan liksom checka ut så behöver du behöver köpa kryptovaluta för att kunna betala med. Det är det enda som har egentligen skilt de här hemsidorna mot om du går in och handlar, jag vet inte, ett par byxor på en välj vilken butikskedja som helst som har en handelsplats på nätet. Så att det har varit oerhört enkelt. Och det är också en del av det som gör att det blir väldigt, väldigt obehagligt att det är så fruktansvärt lätt. Och sen packas den här narkotikan i en skitig distributionscentral någonstans. Och köparen har ingen aning om vad egentligen han får hem för någonting. Eller hon.
Det är en viktig del i det här fallet. För det kommer att göras fynd som pekar på vilka risker köparna utsatt sig för här. I lägenheten på Gärdet hittade man nämligen en rad tabletter som vid prov visade sig innehålla ett mycket farligt ämne. Någonting som alltså inte alls framgick av tabletternas märkning. Det ämne som hittades var opioiden metonitazen.
Metonitazen, det är en syntetisk opioid och det tillhör en grupp av substanser som är kända som nitazener. Det är ett kraftigt smärtlindrande preparat. Oerhört potent. Alltså det krävs en försvinnande liten dos för att det ska få effekt. Och det är en väldigt, väldigt... Det är liksom en väldigt tunn lina att gå på för att inte överdosera. Det finns några saker som, om man ska utveckla det lite, som gör metanitazen så farligt. Dels att det är väldigt potent då. Det är mycket starkare än många andra opioider. Vilket då, som sagt, ökar risken för överdosering. Det är, metanitazen är en relativt ny opioid. Så det finns inte så mycket studier om den. Vilket gör att det finns, ja, som du känner säkert till fentanyl. Det är också en opioid. Men där finns det ju mer kunskap, mer studier. Det saknas när det gäller metanitazen då. Och man har inte så mycket kunskap om vad långsiktiga effekter och risker kan vara egentligen. I och med att det är så svårt att dosera så är det också svårt med behandling. Och en sak som gör att det är svårt med behandling, det är att metanitazen kanske inte svarar på naloxon, alltså det läkemedel som man i vanliga fall då använder för att motverka opioidöverdosering. Det ska man säga också att metanitazen då, en överdos där det kan orsaka andningsstopp. Och då dör man. Precis som med alla andra opioider så finns det en betydande risk för att man faller in i ett beroende och ett missbruk. Och sen så metanitazen kan, det förekommer ofta på illegala marknader. Och det gör att det är svårt för en brukare att veta exakt vad det är de faktiskt får i sig för någonting. Och det kommer tillbaka lite till det här ärendet. För där har vi påträffat metanitazen i förfalskade oxymorfontabletter. Och det är ju oerhört allvarligt. Eftersom en missbrukare förväntar sig att bruka ett preparat, oxymorfon. Men istället så är det metanitazen. Och den som missbrukar det här kanske inte är van vid det här preparatet. Klarar inte av att dosera det. Och det kan i värsta fall då leda till en dödlig överdos.
Om vi tar metanitazen och nitazen, du är ju inne på hur farligt det är. Det finns ju siffror som visar på det här. Vad säger de siffrorna?
De säger att, och det här, då Rättsmedicinalverket får ju statistik över såna här saker. Och den senaste statistiken som finns tillgänglig, det är att det är 39 personer, varav 19 i år då. 39 personer sedan 2020 kan vi säga, 19 i år, som har avlidit där metanitazen, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, har varit dödsorsaken. När det gäller gruppen nitazener, då får vi lägga på, tyvärr så får vi lägga på ännu flera. Där är det, sen 2020 så är det 53 personer av, varav knappt hälften, 24 stycken, har avlidit bara i år. Så det här är någonting som vi ser som är ett jättestort problem. Det är oerhört farligt. Det är ett jättefarligt preparat.
Vad skulle du säga är allvarligast med den här brottsligheten, enligt dig?
Hur lätt det har varit att handla av den här nätlangaren. Och det ska man väl också tillägga, att man har helt utan skrupler då sålt till vem som helst de vill att köpa. Nu kanske man inte ska förvänta sig att individer som sysslar med kriminell verksamhet ska sätta någon form av åldersgräns. Men dessvärre så har vi ju sett att en del barn och mindreåriga förekommer bland köparna. Och det är ju någonting som också gör att det känns väldigt bra att vi har kommit så långt i utredningen. Vi bedömer att vår insats här har påverkat det här kriminella nätverkets ekonomi då. Vi har alltså mer än 150 kilo narkotika, och det är hundratusentals tabletter narkotiska läkemedel som vi har tagit i beslag och som då åklagaren vid rättegång avser begära förverkade, såklart.
Hur det kommer att gå i det här målet, det återstår att se. Det har inte fallit någon dom och de misstänkta ska betraktas som oskyldiga. Och därmed så lämnar vi det här för nu och återkommer med en uppdatering när dom har fallit. Nu vidare till några kortare nyheter från veckan. Utredningen gällande mordet på rapparen C. Gambino växer. Sedan tidigare sitter två personer häktade misstänkta för mord respektive medhjälp till mord. Och i tisdags greps ytterligare en person misstänkt på sannolika skäl för mord. I veckan lämnade också rapparens familj en första kommentar där de meddelade att de hoppas att rättvisa kommer skipas och att förundersökningen kommer att kunna ge svar på varför det här har skett. Den utpekade ledaren för nätverket Los Suecos, en man med namnet Amir Mekki, dömdes i veckan till 12 års fängelse. Mekki, som länge var en tongivande figur i Malmös undre värld, har kanske framförallt på senare år blivit omskriven som ledare för det svenska nätverk som knyts till flera blodiga dåd på den spanska solkusten. Nätverket med namnet Los Suecos. Mekki har redan sedan tidigare dömts av spansk domstol för inblandning i ett mord och nu döms han alltså även av svensk domstol, den här gången för storskalig narkotikasmuggling. Förutom 12 års fängelse döms han också till utvisning när straffet är avtjänat. Och det kan komma fler svenska åtal mot Mekki framöver. Han utreds nämligen också för inblandning i 2 mordattentat som skedde år 2020. Och så avslutar vi med att följa upp vår egen rapportering om gängmannen som kallas för svensken. Vi har tidigare i den här podden kunnat berätta den vindlande historien om hur han efter många om och men till slut har ställts inför rätta, misstänkt för storskaliga miljonbedrägerier riktade mot äldre. Nu har rättegången avslutats och nu kan vi berätta att han är efterlyst och riskerar fängelse. Svensken har nämligen medverkat i rättegången via videolänk från Finland, men efter att huvudförhandlingen avslutats i veckan begärdes han häktad i sin utevaro och åklagaren har lämnat in en nordisk arresteringsorder. När det här spelas in är han ännu på fri fot och för dig som vill höra mer om den här berättelsen rekommenderar vi avsnittet Svensken och de misstänkta miljonbedrägerierna som du hittar om du scrollar några snäpp bakåt i din poddspelare. Det var allt för den här veckans Aftonbladet Krim. Om du vill komma i kontakt med mig, Marcus Ulfsson, som gör den här podden, ja, då skriver du till mejladressen som du hittar i avsnittsbeskrivningen. Det var det hela. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.